Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader, Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens predikotext och med dagens episteltext på söndagens septuagesima. Så skriver aposteln Paulus i sitt första brev till församlingen Korinther 9 kapitlet och från den 24 versen. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig allt hårdare träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad. För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under månskyn och alla gick genom havet. Alla blev i månskyn och havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Staden Korint var en av Greklands mest beryktade städer. Den var mångkulturell, det vill säga den bestod av en blandning av judar, greker och orientaler. Den var utmärkt för sin närhet till det korinska näset, utmärkt för handel. Men staden hade också ett dåligt rykte. Sjömännen som kom i land blev målgrupp för krogar och bordeller. På Akrokorint, ett berg strax söder om staden, så låg ett beryktat Afroditetempel. Så var en av antikens största bordeller. Och att korintisera på grekiska betydde att hänge sig åt utsvävningar. Alltså lösaktighet, omoral. Till den kristna församlingen i Korint skriver Paulus 2 brev. Och de handlar till stor del om hur en kristen ska förhålla sig i en ogudaktig omgivning. Och också om hur man hanterar problem i församlingen när den ogudaktiga världen så att säga kryper innanför församlingens hägn. Medlemmarna i församlingen, de levde i en rik stad och de hade det tydligen ganska väl ställt. Det kan ju vara till en välsignelse för en församling som är består av goda förvaltare, men det kan också bli till en frestelse. Men det var inte bara problem med att de omgavs av otuktiga och avgudadyrkare, utan också att otukt hade trängt sig in i församlingen utan att man hade gjort någonting åt saken. Man hade problem med äktenskapet och att leva avhållsamt innan äktenskapet. Och Paulus tar upp i det 7 kapitlet om problem med äktenskap mellan troende och icke-troende. Köttet från offren i Afroditetemplet såldes på marknaden som vilket kött som helst. Och det var ju naturligtvis ett problem för en kristen när han åt tillsammans med en hedning. Ifall måltiden uppfattades som en offermåltid till avgudarna. Den kristne var ju trolovad med Kristus. Och skulle ju med sina handlingar, sitt liv vittna om att han bara dyrkade Kristus, den enda sanna guden, och inte godtog hednisk avgudadyrkan. Detta i kombination med att församlingen var väldigt fixerad vid yttre andliga manifestationer som till exempel tungmålstal, som det talas om i kapitel 12-14. Och problem med kvinnor som inte förstod kvinnans plats i församlingen, kapitel 11. Gör ju församlingsbrevet till Korint ganska dagsaktuellt, eller hur? dagsaktuellt så tillvida att det visar att en kristen kan ju inte leva av den ogudaktiga soppa som vår samtid har blivit, utan måste ofta ta avstånd. Sverige är inte längre ett kristet land, om det nu någonsin har varit det. Det är ett hedniskt land, precis som Korint, så är Sverige mångkulturellt, med många religioner, mycket omoral, fylleri och avgudadyrkan. Även om vi inte kallar det för avgudar, så dyrkas ju många saker i Sverige som avgudar. Vi har problem med otukt, inte bara på bordeller, utan omoral, lösaktighet väller ju över oss genom tv, radio, tidningar och internet. Vi har problem med att inse att vi bara är förvaltare och lockas lätt att bli förblindade av pengarnas trollmakt. Vi har kanske inte lika mycket problem med att dra en gräns mot avgudadyrkare som att dra en gräns emot olika falska läror, olika sammanslutningar som kallar sig kristna men som inte håller sig till den heliga skrift. Så Paulus brev är inte bara ett brev till församlingen i Korint, utan också till dig och mig, till dagens kristna församlingar. Hur ska vi förhålla oss till vår omvärld? Hur ska man stå emot? Hur ska man överleva andligen? Vet ni inte att av alla löpande som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. På det ismiska näset i stadens närhet så hölls vart tredje år de ismiska spelen, som var nästan lika stora i Grekland som de olympiska spelen, och samlade deltagare från hela Grekland. Vid de olympiska spelen så vet ni att segraren fick en lagerkrans. Och vid de ismiska spelen så fick segraren en krans av tallkvistar. Men det var en ära som innebar att man blev odödlig förklarad. Vet ni inte, säger Paulus. Och förutsätter att församlingsmedlemmarna var insatta i reglerna för de ismiska spelen. Vet ni inte att den som till exempel deltog i en löpartävling, av dessa så var det bara en som fick priset. Spring så att ni vinner det. Det är alltså inte nog med att kliva upp på löparbanan. Det är inte ens nog med att hålla ut i slutet. En kristen ska hålla ut med målet i siktet, med inställningen att nå fram till målet. Och här är betoningen inte på att en vinner. Alla ska ta sig fram med målet i sikte. Han säger, spring så att ni vinner det. När det kristna livet beskrivs som en kamp, så kan det kännas främmande. När man tänker på alla Paulus trösteord om att vi har segern, att vi äger vilan, att allt är av nåd och inte hänger på vår ansträngning. Men om man läser skriften så ser man att denna dubbelhet följer genom alla Paulus, Petrus och Jesu beskrivningar av det kristna livet. I samma andetag säger Paulus: jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Så säger han: Gud vare tack. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Å ena sidan en förtvivlan över sin egen svaghet. Å andra sidan en fast förtröstan om att han hade segern. Och till Filipperna säger Paulus: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och så säger han i nästa vers: Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Varje kristen är präglad av denna brygd av visshet och tvivel, av oro och förtröstan. För när hon ser på Kristus, på hans kors och försoning, så äger hon ju genom tron förvissningen om att hennes synder är förlåtna utan egen förtjänst. Hon vet att hon har övergått från döden till livet. Hon vilar tryggt vid att Kristus säger att den som kommer till honom ska han sannerligen inte kasta ut. Han säger ju, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Men när hon ser på sig själv, när hon ser sin egen svaghet, sitt kött och världens alla lockelser och frestelser, den ondes alla lysande erbjudanden och transportsträckan mellan Egypten och Kana, då misströstade hon, precis som Paulus, om sin egen förmåga och anfäktas av tvivel. Hon förstår Paulus uppmaning: spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig allt hårdare träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte lik den som slår i tomma luften. Idrottsmännen i Grekland genomgick före sin tävling en hård träning. I träningen så ingick att man de 10 sista månaderna innan loppet avhöll sig från vin, kött och sexuellt umgänge. Men det var ju ingen kostnad att tala om för en idrottsman som hade målet i sikte att vinna. Ändå var priset en segerkrans som vissnar, säger Paulus. Men vi väntar en som aldrig vissnar. Om hedningen genomgick en hård träning och också offrade mycket av detta livets goda, hur mycket mer ska vi inte, med målet i sikte, Guds himmel, kämpa trons goda kamp och också vara villig att avstå från mycket av det som världens barn inte kan vara utan. Man får avstå från mycket som kristen. Ingen blir idrottsman om han vill leva som alla andra. En löpare får bara ha mållinjen i sikte, inget annat. En boxare kan aldrig vinna på knockout om man bara fäktar i luften. Bilden var tydlig. Guds barn måste öva sig i att inte säga ja till allt som lockar våra ögon och som strider mot Guds bud. Att ge sig ett bifall åt allt som kroppen och köttet, den syndiga naturen, ropar efter. Att lyssna mer till världens vishet än korsets dårskap. Och det var förstås aktuellt i staden Korint med dess avgudade tempel, sina bordeller och krogar och sina rikedomar. Men det är kanske ännu mer aktuellt i Sverige, i vårt samhälle, som överfaller oss varje dag med lockelser om det ena och det andra. Då måste man lära sig att säga nej och hänge sig i den träning som Guds barn behöver. Läsa Guds ord, få del av Herrens heliga nattvard, ta del av förkunnelsen, men också hela tiden ha blicken på mållinjen, det himmelska Sion, den himmelska gemenskapen med Kristus, vår frälsare. När mjölksyran sög i benen för idrottsmannen, så lyfte han blicken och såg på mållinjen. Att försöka vinna över anteckelser, frestelser, egen kraft, det är att fäkta i luften som en skuggboxare. Men om man dagligen i bön läser sin bibel, går till gudstjänst, tar emot Herrens heliga nattvard, bekänner sina synder och tar emot avlösningen i skriftemålet, och man, då ger man verkligen sin gamla syndernatur, köttet, en vinge, en riktig punch mellan ögonen. Och det visste Paulus och manade inte bara korintierna att leva så, utan han försökte också att själv i sitt eget liv handla så. Han skriver: jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv ska på något sätt komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Han slår sin kropp, säger han. Och han menar förstås inte sin fysiska kropp, utan sin syndiga natur, köttet. Vår kropp är ju inte ond i sig själv. Men Bibeln kallar det sinne som vi föds med, det arv som vi har från Adam, det sinne som är emot Guds bud och vill det onda, för köttet eller syndens kropp. Paulus skriver i Romarbrevets 8 kapitel: vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Att leva i anden är att leva i tron på Kristus. Att hämta sin näring ifrån evangelium i ord och sakrament. Men de som en gång har fått evangelium i ord och sakrament, de som vandrat tillsammans med Kristus i öknen, kan inte slå sig till ro och tro att kampen är över. Paulus varnar församlingen i Korint. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under månskyn, och alla gick genom havet. Alla blev i månskyn och havet döpte till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Frågan för församlingen i Korint var, om man läser hela brevet, hur långt kunde man gå i umgängelsen med den hedniska omgivningen? Vart drog man gränsen gentemot avgudarna, de hedniska festerna, offermåltiderna och det lössläppta liv som kunde förekomma vid dem? Ingen får göra sig säker. Israel hade räddats ur Egypten. De hade fått gåvor av Gud som är förebilder till de kristna sakramenten. Månskyn och det röda havet förebildade dopet. Mannat från himlen förebildade Herrens heliga nattvard. Gud hade öppnat det röda havet och gått framför dem i en månstod. Han hade gett dem manna som föda och vatten ur en klippa. Ändå dog de flesta av dem i öknen. Det skriver Paulus som en varning till församlingen i Korint. Av de som gick ut ur Egypten så var det ju bara Kaleb och Josua som gick in i det förlovade landet. Säkert kände israeliterna när de stod på andra sidan Röda havet att nu var faran över och ingången till det förlovade landet var säkrad. Ja, vi är döpta. Vi står på andra sidan Röda havet. Men det är nu som resan börjar. Resan genom öknen. Vad hände med Israels folk i öknen? Kommer ni ihåg det? De började knorra mot Gud, klaga inför Gud. De var inte nöjda med tillvaron, att vara ständigt beroende av Guds manna. Och de längtade tillbaka till Egyptens feta köttgrytor, som det står. Plötsligt var det bortglömt att de nu inte längre hade Egypt sina piskor över sina ryggar. att de hade en gud närvarande i förbundsarken. Att de faktiskt var på väg till det förlovade landet. Man kan faktiskt uppleva som kristen att det nu plötsligt är värre än det någonsin har varit. Aldrig tidigare har man känt så mycket anfäktelser och kamp. Det lilla som världen kan ge blir lätt större än det förlovade landet. Guds närvaro och befrielsen från skulden. I svaga stunder kan en kristen frestas att sälja förstfödslorätten mot en tallrik av världens linssoppa, om ni kommer ihåg berättelsen om Jakob och Esau. Och det får vi påminna oss om, vad kristenlivet verkligen innebär. Hur mycket större det egentligen är, för att få rätt perspektiv. Vi är ju fria ifrån syndens slaveri. Kristus har på sitt kors offrat som Guds lamm, och hans blod har strukits på vårt hjärtas dörr, så att domen går förbi oss. Han har fört oss ut ur syndens och skuldens Egypten genom det heliga dopets röda hav. Han bespisar oss med sin kropp och sitt blod, det himmelska mannat. Ja, han går med oss på vår vandring, på dagen som en eldstod, som en månstod, och på natten som en eldstod. Och Gud har faktiskt gett oss ett land, det himmelska Kanan, ett land där vi får vila ut. Är inte detta mycket större än Egyptens feta köttgrytor? Än allt som världen lockar och pockar med? Allt som vår synda natur vill se och känna och uppleva? Är det inte större att vara beroende av Guds manna än att vara oberoende av Gud, men slav under syndens och skuldens Egypten? Men hur kunde det gå så illa för Israels folk? När Mose tog emot lagens tavlor på Sinai, så gjorde folket sig en egen gud, en guldkalv. De åt av en offermåltid och stod upp för att dansa kring guldkalven. De hade säkert väldigt trevligt, men de hade på en kort stund glömt den gud som hade fört dem ut ur Egypten. Tänk så fort det gick. Och de inbjöds av Moabs döttrar till offermåltider och gick otukt med dem. Samma frestelser hade församlingen i Korint med dess hedniska omgivning, och samma frestelser möter också oss, Guds barn, idag. Frestelsen att börja kompromissa med världen. Även fast vi har gått ut ur Egypten en gång i tiden, gått genom Röda havet, följt månstoden, ätit manna och druckit ur klippan Kristus, så har vi den frestelsen. Och därför manar oss Guds ord i dagens text att ha målet i sikte. Att inte fäkta i luften mot synden. Vi ska inte som Israels barn klaga över mannat, evangelium i ord och sakrament, utan vara glada att vi får vara beroende av Gud. Och i denna vandring så följer oss klippan Kristus. Ja, han vandrar före oss tills vi en dag får gå in i det himmelska Kanan. Amen. Låt oss bedja. Kära himmelske Fader, du vet att vi lever i en svår tid och i en svår värld, fylld av frestelser, av anfäktelser, av tvivel och synd. Tack för att du en gång genom det heliga dopets röda hav har fört oss ut ur syndens, skuldens Egypten. Att du har gett oss ett land, det himmelska Kanaan. Vi ber dig att du i vår vandring genom denna världsöken ska vara med oss som en moln och eldstod. Och att du ska bespisa oss med det himmelska mannat. Och att du ska ge oss av Kristi kropp och Kristi blod, det Herrens heliga nattvard. Trösta oss med sakramenten och trösta oss med ditt heliga ord. Så att vi orkar att stå emot och stå ut i den tid som nu är. Amen.